Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Vet du, Jenny, jag läste nyligen att 38% av befolkningen sitter med en konsumentkredit, alltså i olika typer av lån för att täcka kostnader som kreditkortsskulder, delbetalningar, personliga lån. Och det är ju en ganska hög procent, eller hur?
Ja, verkligen. Jättetråkigt att höra. Och många tror nog att de är ensamma i det, men så är det ju verkligen inte.
Nej, och dessutom så säger 28% att deras skulder har ökat det senaste året.
Ah, fy.
Men vi har ju ett betalt samarbete med Anyfin den här veckan som har varit med oss länge nu och som vill kunna hjälpa till med just detta.
Ja, men precis. För Anyfin vill försöka sänka räntan på delbetalningar och kreditkortsfakturor så att du kan använda de pengarna till att betala av skulden snabbare. I deras app kan du dessutom få en översikt på allt du samlat hos Anyfin och göra extra inbetalningar kostnadsfritt om du vill bli av med skulden snabbare.
Du kan skicka in en ansökan på anyfin.se eller i appen. Och om Anyfin kan hjälpa dig så får du ett erbjudande via e-mail. Och du kan då jämföra med din nuvarande ränta och månadskostnad. Om du väljer att acceptera erbjudandet så betalar Anyfin av din gamla skuld. Du betalar till Anyfin framöver. Och med koden SPÖK så får du första månaden räntefritt som ny kund när du ansöker.
Du ansöker alltså genom att gå in på anyfin.se eller genom att ladda ner deras app. Det tar 2 minuter, så kolla om du kan sänka din ränta. Och tack till Anyfin.
Luften dallrar av hettan från solen som steker mot den ljusa sanden. Det är vindstilla och öknen sträcker ut sig mot den breda horisonten. Och där, under sanden, långt bort från solens strålar, gömmer sig en hemlighet som legat dold i flera århundraden. Ett tempel byggt på en outtömlig källa med vatten som sägs ha helande effekter och som till och med kan förlänga ens liv.
Jag heter Jenny Borg.
Och jag heter Lina Ek.
Och nu börjar spöktimmen. Ja, men det har blivit dags för ditt favoritämne.
Ja, äntligen.
Äntligen lite mysterier.
Mm. Och precis som du hörde här i introt så ja, men blir det lite Egypten, lite så, såna vibes.
Det ska bli så spännande att höra om. Mm. Älskar Egypten.
Ja, same.
De har så mycket mysterier. Orkar inte. Vi måste åka dit någon gång.
Ja, det måste vi verkligen.
Men jag tänker att vi tar det lite senare. Vi börjar med ett fall från Tyskland istället. Ska vi bara hoppa in i det?
Ja.
Mannen stannar sin lastbil vid åsynen av den krockade bilen i diket längs den avlägsna vägsträckan. Klockan är runt 3 på natten när han hoppar ur förarhytten och närmar sig vraket. Där, på passagerarsätet, sitter en naken, blodig man. Snart så anländer ambulansen, men det är för sent. Mannen avlider innan de når sjukhuset. Obduktionen visar att offret har dött av sina skador. Men det är inte skador efter en krock, utan skador efter att ha blivit påkörd. Hur kan mannen ha blivit överkörd när han hittar sin bil? Vem är personen i ljus jacka som lastbilschauffören kan se lämna platsen? Och har mannens död något att göra med lappen han skrev bara timmar innan? Lappen med texten som än idag är ett olöst mysterium. Ja, det här är ett fall med många mysterier i ett, skulle vi kunna säga. För vad har hänt? Vad är det för jävla lapp, helt enkelt?
Ja.
Men mannen som hittas då, det är Günther Stoll från Wilnsdorf, Österrum, Köln i Tyskland. Han kommer alltså inte överleva den här natten, men jag tänker att vi hoppar tillbaka lite och ser vad som leder fram till hans död. Året är 1984 och den 34-åriga Günther bor tillsammans med sin fru och dotter här i Tyskland. Han är då en arbetslös livsmedelstekniker. Och en livsmedelstekniker, alltså basically så säkerställer de att livsmedel är säkra att äta, de utför hygieninspektioner och så vidare. Och det har han alltså jobbat med, men nu, 1984, så förlorar han jobbet. Och Günther, han har haft problem på senaste, för han har betett sig väldigt underligt. Det verkar som att han är väldigt paranoid. Han pratar om att någon eller några är ute efter honom. Och han pratar ofta om dem som de här personerna då. Och frun, som jag för övrigt inte vet namnet på, det är därför jag bara säger frun, hon får höra om de här personerna flera gånger. Han pratar mycket om dem, men hon får aldrig fram vilka de här skulle vara. Och den här paranoian, den eskalerar under oktober 1984. Günther verkar bara må sämre och sämre och han blir mer och mer rädd för dem. Vi är nu framme vid torsdagen den 25 oktober, den ödesdigra natten när han förlorar sitt liv. Och jag tänker att vi då ska gå igenom vad som händer den här kvällen. Vi börjar med att Günther äter middag tillsammans med sin fru. Återigen så sitter han och pratar om dem som är ute efter honom. Efter middagen så går han och sätter sig i sin fåtölj i vardagsrummet och klockan är nu någonstans mellan 10 och 11 på kvällen. När han plötsligt utbrister, nu har jag det! Sen reser han sig från fåtöljen, han går ut i köket och tar en bit papper samt en penna och skriver ner I-O-G-T-Z-E. Det är alltså inget ord. Och-ts. Precis. Det här är någonting som han sen stryker över. Efter det här så säger han till sin fru att han ska åka till puben. Och sen så lämnar han huset. Och han lämnar då huset i sin blåa Volkswagen Golf och åker till puben Papillon i närheten. Och hit kommer han runt 11 på kvällen. Och det här är en pub där han är stammis. Alla där vet vem han är. Så att när han kommer in så hälsar han på några lokalbor och sen beställer han en öl. Men han hinner inte så mycket mer än sätta sig ner och få ölen innan han plötsligt ramlar ner från stolen och slår ansiktet i golvet. Och det är väldigt oklart vad som händer här, om det är att han svimmar och trillar ner. Eller om han trillar först, slår i huvudet och sen svimmar. Men uppenbarligen så är det någonting som händer. Men Günther är snabbt upp igen och vittnen kommer senare berätta för polisen att alltså förutom det så är han liksom inte konstig, förutom att han trillar. Han är inte berusad, han är inte full, han har inte ens hunnit börja på sin öl. Så det kan inte heller förklara varför han trillar av stolen. Efter det här så stannar Günther inte länge på den här puben utan han lämnar strax igen. Han hoppar in i sin bil igen och sen kör han från platsen. Här har vi sedan ett glapp på 2 timmar när vi inte vet vad Günther gör. Nästa sak som vi vet om händer, det är att han klockan 1 på natten dyker upp i ett område ungefär 15 minuter med bil från där han bor. Han dyker då upp i ett område där han har vuxit upp. Och enligt vissa källor så bor föräldrarna kvar i det här området. Men det är inte dem han besöker. Utan han stannar istället bilen och går upp till huset där det bor en äldre kvinna som känner Günther sedan innan. Där börjar han knacka på hennes dörr och vill prata med henne. Och jag menar, klockan är 1 mitt i natten. Hon tycker att det här är jättekonstigt och obehagligt. Och hon vill inte prata med honom nu.
Och de har ingen liksom tajt relation eller så?
Nej, alltså han känner henne sedan han var liten typ. Men absolut inte en tajtare relation än så. Okay. Så man kan ju förstå att hon tycker att det är väldigt obehagligt.
Mm.
Så hon ber faktiskt honom att åka hem. Hon är så här, Günther, det räcker, sätt dig i din bil och åk hem till din fru. Så han väljer att lämna platsen, men innan han gör det så ska han ha sagt att snart kommer något hemskt att hända. Så Günther hoppar in i sin bil igen och återigen så har vi ett glapp på 2 timmar när vi inte vet vad som händer. Nästa gång Günther ses, det är klockan 3 på natten och det är då en lastbilschaufför som ser hans krockade bil i ett dike på autobahn vid A45, ungefär 100 kilometer från där han senast sågs. Lastbilschauffören stannar sin lastbil och vid det här tillfället så är det ytterligare en lastbil som stannar, så det är 2 lastbilschaufförer på platsen. Båda de här männen kommer senare berätta att de ser en person i ljus jacka runt bilen, men den här personen hinner lämna innan de är framme vid bilen, så de ser honom bara på håll. Den ena lastbilschauffören går iväg och ringer larmcentralen för att då rapportera om den här olyckan, medan den andra mannen går fram för att undersöka bilen. Och det är då där i som den här lastbilschauffören kan se Günther sitta på passagerarsätet. Günther är nu naken och han är svårt skadad. Han är helt täckt av blod, men han är med medvetandet. Günther berättar då för den här lastbilschauffören att det ska ha varit 4 män i bilen med honom. När chauffören frågar om det här har varit hans vänner så svarar Günther nej. Och så förlorar han medvetandet. Och som jag sa innan så kommer Günther inte att överleva den här olyckan, utan i ambulansen så kommer han att dö då på väg till sjukhuset. Givetvis så kopplas polisen in och man försöker ju då ta reda på, alltså först kollar man ju på bilen, den är krockad. Vem har han krockat med? Vad är det som har hänt? Och rätt snabbt så snör faktiskt polisen in på att det här är ett mord. För under utredningens gång så kommer det då visa sig att Günther inte har dött i någon bilolycka. Det är inte heller någon av de här 4 männen som har skadat honom i bilen. Utan det som har hänt och det han dör av, det är skador efter att ha blivit påkörd.
Okej.
Okay. Så han har alltså varit utanför en bil och blivit påkörd av en bil. Och polisen ser väldigt snabbt att det här har inte hänt här. Det finns liksom ingenting på vägen som tyder på att han har blivit påkörd här. Så förmodligen har han blivit flyttad. Som sagt så är han naken när han hittas och man kommer aldrig att hitta hans kläder. Men polisen tror att han har varit naken redan när han blev påkörd. Så teorin då är att han har blivit påkörd naken och att han sen har blivit satt i bilen och att förmodligen den som har kört på honom då har tagit bilen och kört därifrån och dumpat honom. Men frågan som polisen ställer sig är ju, var det här en olyckshändelse eller något man gjorde med flit? Och polisen kommer utreda många olika teorier och en av dem är att Günther kan ha varit inblandad i någon slags knarkhandel. Och det här snör polisen in på eftersom att Günther nyligen har varit på besök i Nederländerna. Deras teori då är att nej, men då var han i Nederländerna och så knöt han kontakter där och att han har blivit indragen i någonting. Men man hittar ingenting som skulle kunna stödja den här teorin. Polisen försöker givetvis även hitta personen i ljus jacka som lastbilschaufförerna ska ha sett och även de här 4 stycken som Günther har pratat om som ska ha suttit i bilen med honom. Men man kommer aldrig att hitta de här personerna. Däremot så hittar man flera vittnen som berättar om att det finns många som har lyftat i närheten den här kvällen, så kanske är det någon som har lyftat sig därifrån. Men längre än så kommer man inte. Och det är efter ett samtal med Günthers fru som man då får nys om den här underliga lappen, om den här texten som Günther skrev strax innan han lämnade hemmet. Problemet är bara att frun har kastat den. Alltså hon har kastat bort lappen så den finns inte kvar. Så tillsammans med polisen så försöker hon återskapa den här lappen, alltså bara baserat på det hon minns. Och polisen inser väldigt snabbt att de här bokstäverna inte bildar ett ord på något språk som existerar. Och även Günthers fru har ingen aning om vad det här kan betyda. Så det enda polisen 1984 kommer fram till det är att det här mest troligt är ett mord. Men de lyckas inte lösa vem som har mördat honom. Det här är ett olöst mysterium. Och även den här lappen är idag ett olöst mysterium. Vad var det Günther ville berätta med den? Det finns en massa teorier om vad bokstäverna på den här lappen skulle kunna betyda.
Men vadå, tänk om hon minns fel då?
Ja, det är ju det som är problematiskt. Det hade ju varit lättare om det stod så här, katt.
Ja.
Då är man ju så här, ja, det står katt. Men när det bara står random bokstäver så är det ju lite svårare.
Ja. Och hon är verkligen säker på att det var de här bokstäverna?
Ja, det tror jag ändå att hon är. Men igen, man vet inte. Det finns väldigt många olika spekulationer och så här. Men var det bokstäver eller kan det ha varit någon siffra i det? Alltså mycket sånt. Men vi ska gå igenom det lite nu, tänkte jag. Det finns många teorier om att det här på något sätt är alltså kopplat till hans jobb, alltså inom livsmedel. De här tycker jag är inte så starka, vill jag flika in, de här teorierna. Men en av teorierna är då, för på lappen så är ju de första bokstäverna I, O, G. Och då menar man att det här skulle stå för yoghurt.
Mm-hmm.
Och att de tre sista bokstäverna T, Z, E skulle kunna vara något smakämne som man kan ha i yoghurt. Den här teorin är typ kopplad till att men, antingen har han kommit på någon smak eller något livsmedel eller någonting. Eller så har han fått nys om någonting som någon annan har kommit på och kommer tjäna jättemycket pengar på. Och sen så får den personen veta att han vet det och därför mördas han.
Mm.
Typ. Det är lite långsökt är den, tycker jag.
Ja, det tycker jag också.
En del människor föreslår att I, O, G, T, Z, E kan vara ett anagram för zygot. Och en zygot är då det tidigaste utvecklingsstadiet hos många flercelliga organismer och bildas när ett par könsceller, manliga och kvinnliga, förenas.
Mm-hmm.
Och den innehåller då genetisk information från båda föräldrarna som ju då skapar barnet i människors fall då. Och tanken kring den här teorin är då att det här skulle ha koppling på något sätt till genetisk modifiering av livsmedel eller ingredienser. Igen, att han har information som folk inte vill att han ska ha. Andra har föreslagit att G skulle kunna vara en sexa. Och vissa andra att O en nolla och även Z en tvåa. Och om vi då utgår från det sistnämnda, då har vi alltså Y 06 T 2 E. Och det här skulle kunna vara ett registreringsnummer på en bil.
Mm.
Kanske är det precis så som Günther har sagt, att det är några som följer efter honom. Och att det är det numret han skriver ner. Eller att det på något sätt är att han har känt sig förföljd väldigt länge. Och när han sitter i fåtöljen och är så här, jag vet, nu har jag det. Så kanske det är att han på något sätt kopplar ihop att vänta, den här bilen har jag sett sjukt många gånger. Det är nog de som förföljer mig. Eller var det kanske till och med så att han fick någon uppenbarelse, att han kanske förutsåg vilken bil som skulle köra på honom och att det är en bil med det registreringsnumret som körde på honom, vilket orsakade hans död. Men om vi istället antar att det bara är G som är fel, att det är det som ska vara en sexa, då har vi alltså Y, O, 6, T, Z, E. Och det här står faktiskt för någonting som finns. Det här är en specifik anropssignal för en amatörradiostation som används i Rumänien. Och det är många som tycker att det är konstigt att det är exakt det här, att det står för en amatörradiostation i Rumänien.
Mm.
Men då är ju frågan, är det en slump? Eller är det här några han har liksom kommunicerat med? Eller har det ingenting med saken att göra? Men av allt det jag sagt hittills så finns det ju inga bevis för att något av det här skulle stämma. En annan sak som vissa har reagerat på, och då måste jag säga att då utgår man från fruns lapp då, såklart. Men det är att om man vänder på lappen så att man läser den upp och ner, hon har skrivit väldigt slarvigt, då ser det ut som att det inte är bokstäver utan att det är siffror. Och att det då står 027906. Men det säger oss egentligen inte heller någonting. Det kan ju också betyda vad som helst. Det finns folk som föreslår att det här skulle kunna vara typ koordinater. Och genom att justera formatet lite så kan vi antingen hamna i ett väldigt berget och vackert område i Asien. Men vi kan också hamna i Mexikanska golfen nära USA. Men problemet är att det kan betyda, alltså bokstavligt talat, vad som helst. Det kan vara ett lösenord eller en säkerhetskod. Det kan vara nummer till bibliotekskatalog, ett serienummer för en produkt. Det kan vara en kod i ett datasystem. Alltså, vi vet inte. Och det kan ju också vara så att det inte betyder någonting överhuvudtaget. Om Günthers episoder av paranoia berodde på psykisk sjukdom så kan det vara helt nonsens det han skrev. Och ska man då tro på att, alltså att det inte är någon konspiration som ligger bakom, det är ingen som har mördat honom, det är ingen som har skadat honom, då skulle man kunna tro att kvällen har sett ut så här. Günther drabbas av någon psykos och får för sig några bokstäver som han skriver ner. Efter det här åker han runt i sin bil och psykosen blir bara värre, vilket gör att han lämnar bilen och tar av sig alla kläder, vilket vissa människor under psykos gör. Efter det här så går han bara rakt ut i vägen. Där blir han påkörd av en förbipasserande som får panik, som då placerar Günther tillbaka i Günthers bil och sen kör iväg bilen därifrån och försöker få det att se ut som en bilolycka istället. Så det enda vi kan säga om det här fallet är att vi inte vet någonting alls. Vem var det som körde på honom och varför? Och vad betyder egentligen IOGTZE?
Fan vad skumt, det känns som att jag har 1 miljard frågor.
Ja, det är väldigt konstigt.
Vad betyder det? Vem är den här personen som lastbilschaufförerna ser lämna?
Mm.
Varför är han naken?
Ja.
Vem har kört på honom?
Ja, det är så mycket som är konstigt.
Det är jättemärkligt.
Verkligen.
Men vi lämnar Tyskland och tar söder till varmare breddgrader och öknen.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Alltså, jag är så sjukt taggad på att prata om det här. Jag skrev till vår researcher igår och skickade en bild till henne på min svettiga hand för att jag blev så himla taggad. Så, det är sånt jag gör med mina anställda. Sorry Camilla för det. Men jag ska prata om någonting som jag av en slump snubblade över på TikTok. Nämligen ett tempel som har varit förlorat i århundraden, som har, ja, men det har fallit i glömska med tiden kan man säga. Men som når dagens ljus under tidigt 1900-tal när templet Osirion hittas, när arkeologerna Margaret Murray och Flinders Petrie håller på med sina utgrävningar av Abydos mellan 1902 och 1903. Och de är i Abydos i Egypten av en anledning, för det är historiskt sett en av de viktigaste städerna när man pratar om det antika Egypten. Och den här staden är väldigt viktig av flera olika anledningar. Dels så var det en av de viktigaste platserna för religion i det gamla Egypten. För det var då här som den mytomspunna begravningsplatsen för guden Osiris ska ha legat. En av de viktigaste gudarna i den egyptiska mytologin. Och han var då även den mytologiska kungen av Egypten. Många pilgrimer tog sig till staden för att hedra Osiris och bli välsignade av honom. Och många tar sig hit än idag för att hedra honom. Men det är inte bara guden Osiris som är begravd här, utan även flera viktiga och betydelsefulla personer. Allt från kungligheter till rika och mäktiga familjer som hade stort inflytande. De kunde då få begravas här. Och förutom det så var även Abydos centrum för flera stora byggprojekt. Och det finns väldigt många tempel där från olika perioder i Egyptens historia. Men det var lite bakgrund om själva staden. Nu ska vi prata om templet Osirion. Vad är det för någonting? När byggdes det? Och varför är det så satans spännande? Så jag sitter här och typ skakar. Osirion är ett gammalt egyptiskt tempel som man tror byggdes ungefär mellan 1294 till 1279 år före Kristus. Alltså under farao Seti den förstes regeringstid. Seti den förste är känd för att ha byggt en massa imponerande tempel och monument. Han var en stor krigare och hans grav finns i Konungarnas dal, som är en väldigt berömd begravningsplats för faraoner. Och Osirion ligger då bakom Setis gravtempel, och för att då förtydliga så byggde Seti den första det här templet i Abydos framför Osirion för att folk skulle komma ihåg honom efter hans död. Så han har sitt tempel i Abydos, men han ville bli begravd i Konungarnas dal i Luxor. För det var ju då där som de andra mäktiga faraonerna blev begravda, och ja, men han ville bli begravd där för sin sista vila bland de här mäktiga faraonerna. Så ser det lite som så här, ja, men museet är liksom Konungarnas dal, men resebyrån är, är liksom hans gravtempel.
Och det sägs då att Seti antingen letade efter Osirion eller snubblade över det här mystiska templet när han byggde sitt eget tempel. Och innan vi kommer in på Osirion, det här templet, så ska jag bara nämna att Setis gravtempel är väldigt ovanligt, för det är format som ett L till skillnad från andra egyptiska tempel och byggnader som har de mer kvadratiska eller rektangulära former. Och det är inte heller alignat med Osirion, vilket jag stör ihjäl mig på. Alltså jag får, det kliar i fingrarna. Men skitsamma, vi ska inte prata om Seti och hans lilla gravtempel. Det är inte det vi ska snacka om.
Men när han hittar Osirion, står det fortfarande upp då, eller är det så här under jorden?
Alltså grejen är att hela Osirion är under jorden.
Aha!
Mm, det är det som är grejen med Osirion. För till skillnad från andra byggnader i Egypten så är det här byggt ner. Alltså ner flera meter under marken. Och det är då byggt alltså på ett helt annat sätt än andra tempel. Det här är tempel byggt av gigantiska stenblock. Inte som i många andra tempel där de alltså är i lager. Vilket man kan se på till exempel pelar och så kan man se att det är lager. Om du vet det här stora templet i Aten. Det jättekända templet. Där de pelarna ser man att det är i olika lager. Tänk som däck som är liksom staplade på varandra. Så här är inte Osirion byggt, utan det här är massiva stenblock. Vissa av dem är över 10 meter långa, flera meter höga och flera meter breda. Förutom det så är det byggt av flera olika typer av sten, bland annat sandsten och kalksten, men även av enorma granitblock, något som är väldigt unikt för den här tiden rent stilmässigt. Dessutom så finns det inga målningar eller inskriptioner på väggarna, utan all design av templet är bara raka linjer, räta vinklar. Alltså tänk typ skandinavisk minimalism. Det är jätteminimalistiskt. Inte alls det som man tänker att egyptiska tempel är med de här med vackra målningarna och det är färger och så. Och speciellt om man jämför med fara och se till den förstes gravtempel som man då byggt precis bredvid Osirion, så är det helt olika stilar. Alltså hans är väldigt pråligt och det är massa dekorationer och Osirion är raka motsatsen. Sen så är det också detaljen att många tror att Osirion är väldigt mycket äldre än vad man först trott just. Alltså på grund av det här sättet som det är byggt så passar det mer in på gamla riket mellan 2640 till 2160 före Kristus. Och det är ju då som man tror att pyramiderna i Giza byggdes. Och du berättar ju om pyramiderna i Giza i avsnitt 75, Olösta mysterier 6. Och då använder man ju också de här massiva, stora stenblocken för att bygga. Så det finns då teorier om att de som byggt pyramiderna kan ha delat sina kunskaper och byggtekniken med de som har byggt Osirion, eller tvärtom, att Osirion byggdes först och att man tog inspiration och byggde pyramiderna efter det. Men man vet inte exakt, och nu diskuterar man ju dessutom om pyramiderna inte byggdes för 7000 år sedan istället för 5000 år sedan. Vilket ju är väldigt stor skillnad. Och om man då ändrar dateringen på pyramiderna, vad händer med Osirion då? Och kan detta förändra historien som vi känner till den? Det här är ett sånt avsnitt som gör mig så frustrerad över att ha en podd. För att jag vill så gärna visa bilder och så. Så du får bara googla helt enkelt. Det här är när man har gjort så här renderingar av hur man tror att Syrien har sett ut. Så är det så vackert. Alltså det är, och det är helt, helt fantastiskt. Jag bara har någon slags dragning till den här platsen som är helt sjuk. Och också att jag bara snubblade över det på TikTok. Jag följer inte den här typen av konton. Jag får inte upp såna här videos. Och från ingenstans så bara får jag så här, åh, Osirion.
Det är så man hittar sina bästa case när man bara snubblar över det.
Verkligen. Och som sagt, jag önskar att vi hade en bildpodd så jag hade kunnat ta dig med, att man hade kunnat liksom åka igenom medan jag beskriver. Men jag ska försöka att beskriva så bra jag bara kan. Tänk dig att du är ute i öknen och där finns det en ingång. Du tar dig då neråt genom en lång underjordisk gång och går ganska länge i den och sen svänger den till vänster och då kommer du fram till en stor kammare. Du går igenom den kammaren och sen kommer du fram till en stor rektangulär sal, ungefär 4,5 meter bred, 10 meter lång och ungefär 5 meter hög. Runt den här rektangulära salen så finns det som en slags vallgrav runt. Och den här vallgraven är väldigt, väldigt djup. I mitten, alltså på insidan av den här vallgraven som går som en slags kanal längs kanterna, så finns det en typ platå eller en, ja men tänk en ö av sten. Och man tror att den är flera meter djup, alltså ner i marken. Vissa tror att den är ihålig, vilket är också så sjukt, och man spekulerar kring att det kanske finns, ja men, hemliga rum och sånt där nere. Och man har skannat den här liksom platån eller ön för att ta reda på hur stor den är och vad som finns under. Men man har inte helt lyckats med den tekniken som finns idag. På den här platån så finns det även 2 stycken trappor som går ner till vallgraven. Alltså längst fram i salen, eller vad man säger, och längst bak. När man kommer in, kan man säga. Lite svårt att förklara, men googla bilder. I mitten av den här lilla ön så finns det också en mindre vattenbassäng. Och längs kanterna på den här platån eller stenön till höger och vänster när man då kommer in så reser sig 5 stycken fyrkantiga pelare av rosagrå granit på varje sida. Och varje pelare väger upp till 100 ton. Och man tror att de har transporterats hela vägen från Ashwan som ligger ungefär 300 kilometer bort.
Vadå, så de har tagit det med vatten eller hur fan har de lyckats med det?
Det är en bra fråga. Man vet inte hur de har gjort för att transportera det här.
Wow.
Mm. Det är verkligen wow. Som sagt, runt den här stenön i mitten så finns det vatten eller som kanaler. En vallgrav, kallar du vad du vill. De här är otroligt djupa. Hör och häpna, de är 15 meter djupa.
Okej.
Okay. Ja. Och det är lite oklart hur man tar sig över det här vattnet, som dessutom sägs ha helande krafter, om man ska simmat över eller om det har funnits en slags bro. För det är liksom, det finns ingen naturlig bro som tar dig över vattnet. Längst ut på kanterna av hela den här salen, så på väggarna så finns det som små rum. Alltså det går liksom in som hålrum. Totalt 17 stycken finns det i hela templet. Och man tror att de har använts för att tända upp hela den här salen. För som sagt, det här är under marken. Det finns inga fönster och det finns ett tak över. Idag så ser man templet helt öppet. Men när det byggdes så var det under marken och hade tak. Alltså det var kolsvart här inne. Så tänk dig att du kommer in där, det är kolsvart och sen så är det en jävla vallgrav med, alltså som är 15 meter djup och fylld med vatten.
Ja.
Helt sjukt, helt sjukt. Så det är skönt att de kunde lysa upp i alla fall, eller vad man tror att de har gjort där. Men då.
Är det vatten hela vägen upp till kanten liksom?
Ja, precis.
Ja. Och det är inte så att man kan hoppa över den bara till andra sidan?
Alltså om jag ska killgissa så är den kanske 1 meter bred.
Ja.
Ungefär. Så vi vet inte, det kanske har legat en liten träplanka där eller en träbro eller en stor sten eller någonting som har försvunnit med tiden. Kanske har varit en bro som har varit där, i och med att den är 15 meter djup så kanske det, jag vet inte, det ligger kanske på botten. Who knows? Jag vet inte, jag bara gissar nu. Men på tal om det här vattnet så är det ju väldigt spännande, för det här är ett väldigt speciellt vatten. För det första så har man försökt att pumpa ut det här vattnet, för man vill ju liksom undersöka Osirien. Man vill ju ner djupare för att se vad som finns. Och det går inte. Oavsett hur många gånger man har försökt, det går inte att pumpa ut det här satans vattnet, för det är byggt på en akvifer. Och det här är ett ord som jag aldrig har hört innan.
Inte jag heller.
Nej, alltså jag har aldrig hört det här ordet innan. En akvifer, jag hoppas att jag uttalar det rätt, jag tror att jag gör det. Det är en, tänk dig en stor naturlig vattentank under jorden med massa vatten som man kan dricka. Det här vattnet kommer dels från regn men även från andra vattendrag som sjöar, floder, bäckar och hav. Och de kan vara olika djupa. Och vattnet i Osirien är vad vi vet ungefär 15 meter djupt. Men det kan vara ännu djupare. Och det är då anslutet till en underjordisk källa. Så Osirien har då alltså självförsörjande vatten mitt ute i öknen. Och man har då tagit tester på det här vattnet för att undersöka var vattnet kommer ifrån. Och det har visat sig att det här vattnet i Osirien inte bara har en källa utan flera. Så det är både regnvatten men även vatten från floden Nilen som har blandat sig med vatten från djupare lager under marken. Alltså vatten från akvifer. Och det är ju då det här vattnet som man har försökt att pumpa ut för att kunna utforska Osirien ordentligt. Men det går inte. Varje gång man försöker pumpa ut vattnet så fylls det upp igen. Vi har svårt att pumpa ut vattnet. Vi har svårt att ta reda på vad det här är för någonting. Hur fan lyckades de bygga det här templet? Alltså det här är byggt på en källa med vatten som aldrig försvinner.
Ja, jag tänkte också på det. Hur lyckades de göra det så djupt då?
Jag förstår ingenting. Jag fattar inte. Och hur hittade de ens den här vattenkällan? För de måste ju ha grävt. Och sen så har de hittat den här källan. Det är inte som att sådana källor finns liksom exakt överallt.
Eller så börjar de bygga, så råkar de punktera någonting så vatten börjar forsa in och de bara, whoops, det var inte meningen.
Nej, precis. Nu, vad gör vi med detta? Ja, vi bygger ett tempel. Det blir skitbra.
Ja, men jag tänker, eller om de har byggt det och liksom först gjort de här 15 meter djupa för att de har tänkt någonting annat.
Mm.
Och sen råkar de punktera någonting så det börjar forsa in vatten.
Ja.
För vatten kan ju inte vatta först. Då hade de ju aldrig kunnat.
Nej.
Om det nu då inte är naturligt gjort, men det låter ju orimligt.
Mm, alltså jag vet inte riktigt, det är ju det. Det är ett sånt jäkla mysterium det här, det är så spännande. Och förutom det så sägs det även att Osirien, till skillnad från många andra gamla byggnader i Egypten, har delar som är byggda direkt på sanden utan några synliga stödpelare eller liknande. Vilket betyder att templet verkar stå direkt på sanden. Alltså att det är byggt direkt på vattenkällan. Men så är det ju det här med vattnet, att det har helande effekter och sägs kunna förlänga ens liv. Bland annat om man kollar till lite mer nutida forskning, eller vad man ska säga, så finns det en forskare vid namn James Westerman som 2008 filtrerade vattnet och drack det under en väldigt lång period under 2008, som sagt. Och han märkte först ingenting, han märkte inga liksom, större förändringar och så. Men det sägs att när han skulle testa sina ögon inför att ta körkort eller förnya sitt körkort så hade han perfekt syn från ingenstans.
Mm-hmm.
Jätteintressant.
Vadå, hade han haft glasögon innan eller?
Och det vet jag inte.
Nej.
Jag vet inte om det var så illa, men han hade perfekt syn och det hade han inte haft innan.
Mm.
Mm. Och han kan själv inte säga om det var tack vare vattnet. Alltså man vet ju liksom aldrig. Men det kanske var detta som de gamla egyptierna visste. Och det kanske var den här kunskapen som gjorde att man valde att inte fortsätta berätta om det här templet som sen fylldes med sand. Och sen att det bara föll i glömska. Och sen så har vi ju den här stora frågan. Vad användes egentligen templet till? Mm. Ja, det finns många teorier om vad Osirion egentligen används till. Och jag ska ta tre stycken exempel på dels varför templet byggts, men också teorier kring vem som kan ha byggt det. Först ut så har vi teorin om att det är ett tempel tillägnat guden Osiris. För om du minns så berättade jag ju tidigare om att det sägs att guden Osiris begravts precis där. Och man tror då att Osirion är en slags symbolisk grav eller ett slags minnesmärke för Osiris. Det är ju väldigt liknande namn också. För Osiris var en väldigt viktig gud i det gamla Egypten. Han är då guden för döden, återuppståndelsen och evigt liv. Men han ska innan det ha varit en kung av Egypten och myten om hans död och återfödelse är en av de mest kända berättelserna i det forntida Egypten. För enligt mytologin så mördades han av sin avundsjuka bror Set som styckade Osiris kropp i 14 delar. Sen spred han ut dem över hela Egypten och tog över kungatronen. Osiris fru Isis använde sig då av sin mäktiga magi. Hon samlade in alla Osiris kroppsdelar över hela landet och sen så lyckades hon återuppliva Osiris till liv. Vilket då gjorde honom till härskaren över underjorden och dödsriket och är symbolen för återfödelse och evigt liv. Han är den guden som brukar avbildas som en mumifierad kung med grön eller svart hud, om du kanske känner igen det. Och hans son är den som brukar porträtteras med en falk som huvud till exempel.
Ja, den känner jag igen. Jag känner ju även igen namnet Isis.
Ja, hon var väldigt, väldigt mäktig. Hade väldigt mycket magi i sig och så. Och jag ska bara säga det också att Osiris är väldigt viktig för egyptierna för att han sägs då skydda de döda på deras resa till efterlivet.
Ja, allt det där gör det ju logiskt att de byggde templet under marken ändå. Under
precis.
Jorden liksom.
Exakt, exakt. Och jag menar, en teori behöver ju liksom inte stå för sig själv, utan teorierna kan ju också smyga in i varandra. Det behöver ju inte bara vara en ena eller den andra. Och just på tal om begravningar och död så finns det ju många frågor alltså kring men dels de här, dels hela templet men också de här olika delarna av templet, till exempel de här hålrummen och vallgraven. Och vissa tror att det kan ha hållits religiösa ritualer i dels de här små rummen, men också att man kan ha använt det här för begravningar, att folk har kanske kommit hit för vattnets helande krafter, men man har också teorier kring att den här vallgraven kan ha någon slags symbolisk betydelse. För det är ju trappor från den här lilla stenön ner till vallgraven. Och kan det då vara som en slags dåtidens dop? Att man skulle liksom hoppa ner i vattnet och sen komma upp och att man blev ren eller helad eller så. Och hade alla tillgång till det här templet eller bara vissa? Det vet vi inte heller. Det finns teorier om att Osirion kan ha varit ett slags äldre vattensystem eller att används för speciella ceremonier, kanske att man skulle välsignas, kanske någon speciell högtid, att man, jag menar, när du fyller typ 18 så ska du doppa dig i Osirion för att då blir du välsignad med evigt liv, eller jag menar, om du håller på att dö till exempel, så kanske du blir välsignad av Osiris. För om man också tittar på själva designen av templet så är det ju väldigt, väldigt sterilt. Och det är många som då menar att Osirion kanske snarare användes, alltså att man satte funktion före design. Att det här är templet som skulle användas och att det liksom inte är dekorativt. För att det ska inte vara där för att vara pråligt och snyggt. Utan det här är liksom för funktion, det ska användas. Och nu har vi pratat om att det är liksom ett tempel tillägnat en gud. Vi har pratat om att det är ett tempel för lite mer ceremonier, kanske begravningar och så. Och nu kommer vi in på den tredje teorin. Och det här är olösta mysterier. Nej, jag kommer inte prata om aliens. Men snarare forntida eller förlorade civilisationer. Att det är någon annan som har byggt Osirion. För vi har varit inne på det innan. Hur kunde de forntida egyptierna, alltså hur kunde de transportera och skära ut de här gigantiska stenblocken som används för att bygga Osirion? Man vet fortfarande än idag inte hur de lyckades. Och det kanske är för att det inte var de forntida egyptierna som byggde Osirion utan några helt andra. Vissa tror då att det är en okänd civilisation eller en väldigt avancerad kultur som fanns långt, långt före de antika egyptierna som också hade teknologin och kunskapen för att kunna bygga gigantiska byggnader som till exempel pyramiderna i Giza eller något så tekniskt komplicerat som Osirion. Man tror då att det krävdes mer än bara till exempel slavar för att bygga så här pampigt, så här invecklat. Och teorin är ju då att det fanns speciella ingenjörer som hjälpte oss att bygga och påverkat mänsklighetens utveckling här på jorden. Och kanske är det till och med så att vi är en produkt av dem själva.
Var det att de har byggt människor också?
Mm. Ja, men lite som Prometheus, ja. Typ. Att de kom hit och bara, double double, nu ska vi bygga lite. Och sen så, plopp, nu tar vi lite av vårt DNA och så gör vi människor. Mm. Ja. Det är en teori. Mm.
Spännande.
Jag vet inte riktigt om jag tror på det, men jag tycker att det är väldigt intressant. Mm. Hur som helst så har vi ingen aning om exakt varför Osirion finns. Och om det här vattnet är, alltså har helande effekter, vad man använder det till, det förblir ett mysterium. Och jag vill så gärna åka hit och kolla.
Ja, ja det, är det. Det finns ju flera kulturer eller civilisationer som har dött ut där man tror att de var väldigt tekniskt kunniga. Men i och med att de dog ut så dog också kunskapen ut.
Precis.
Och det är så intressant. Undrar vad de hade. Alltså de kan ju ha haft saker som vi inte ens har kommit på, ja, än.
Och det är jätteintressant när man kollar på liksom gamla byggnationer som Osirion. För att om man kollar på de senare byggnationerna så är de inte alls lika tekniskt. Alltså de har inte byggts med samma tekniska kunskap, med samma, nej, precision. Det är mycket mer förenklat. Hade man mer tidspress kanske? Eller är det den här kunskapen som har gått förlorad? Mm. Och vad var det som gjorde att man slutade använda Osirion som tempel? Att sanden bara liksom las över, att det glömdes bort?
Men det kan ju vara att kulturen dog ut, tänker jag. Precis. Alltså civilisationen som byggde det dog ut. Ja. Då finns det ju ingen som är där och underhåller det.
Nej.
Och då tar ju sanden över igen.
Ja, jag bara tänker att så fantastiskt bygge. Och det här att man måste gå en lång gång för att komma ner. Vad har de använt det här till? Alltså, snälla googla bilder. Jag ska visa för dig här sen också. Tänk för att det är så otroligt vackert när man ser de här renderingarna. Och tänk också att det var liksom helt kolsvart där inne. Jag kan tänka mig att man bara hör spraket från facklorna där i de här hålrummen och sen så har de haft kanske heliga ceremonier där inne och använt det här vattnet som också går att dricka och det är helt fantastiskt alltså. Det är så speciellt. Gud, jag får rysningar. Jag vill jättegärna åka till Osirion.
Ja, jag med.
Men på tal om Egypten så får du ju inte missa vårt gästavsnitt nu på torsdag med Maria Nilsson.
Nej, det måste du lyssna på. Här kommer en trailer för det.
Graven kan ju öppnas, det är ju familjegravar, så det är ju flera individer som är gravlagda. Vi hittade ju över 100 individer i den här.
Jäklar!
Min man, han brukar säga att vi sitter i en mänsklig soppa. Vilket är mindre romantiskt. Stoppa ner handen i leran.
Oh my god.
Och då hör vi hur ett skott avlossnas för att det ska finnas en guldkatt gömd i gravarna.
Alltså Sveriges Indiana Jones och vår...
som vi kallar henne.
Ja, som vi kallar henne. Vår nya förebild. Oh my god, ja, alltså hon är så ball. Hon är så ball. Och hon ger oss ett erbjudande i slutet av det avsnittet. Så stanna till slutet.
Alltså missa inte det nu på torsdag helt enkelt. Och tack för att du har lyssnat.
Hey. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas.
I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.